I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Han har Sveriges största röst och han har varit lika kontroversiell som folkkär under sin 50 år långa artistkarriär. Här är Tommy Körberg.
Jag träffade honom när han kom från sjukhuset för 3 år sedan. Då var han skör efter vård på intensiven i respirator, en hjärtoperation och inlagd flera månader. Och framförallt, livrädd för att han hade förlorat sin unika, världsberömda röst. Men jag ska ingenstans. För vem är Tommy Körberg utan sin röst? Han har stått på scenen under 50 år. Egentligen den enda plats där han känner sig hel.
Judy, min vän, var du ett tankfull. Varför Judy, min vän?
Bert Gustav Tommy Körberg, född 4 juli 1948 i Skellefteå. Mamma Marta var bara 18 år när Tommy föddes och pappan försvann tidigt. Tommy lämnades som nyfödd till fosterhem där han var sina 5 första månader. Och den otrygga barndomen har gjort honom rastlös och rotlös. Redan som 5-åring hittade han sin röst och debuterade med Torparvisa. Han har sjungit rock, pop, soul, jazz, visor och musikal. Han har festat med Jimi Hendrix, Rolling Stones och The Who. Och under de vilda åren blev det mycket droger och alkohol. Han satt i fängelse för rattfylleri, sjöng med fotboja och skapade skandalrubriker. Men publiken har alltid förlåtit och älskat honom. Och framgångarna bara växte och växte. Det var framförallt mötet med Björn och Benny som förändrade Tommy Körbergs liv. Och Anthem från Chess har blivit hans signum. Tommy Körberg har sjungit med några av världens största artister. Och när han sjöng duett med Celine Dion, då tappade hon hakan. Klippet har miljoner visningar på YouTube. Astrid Lindgren älskade när han sjöng Fattig bonddräng. Och hon bad honom sjunga på hennes begravning. Och så blev det succé i Så mycket bättre. Tommy Körberg har 3 barn med 3 olika kvinnor. Anton, Erlend och Elvira. Och han tycker att han periodvis har varit en frånvarande pappa. Sen 20 år är han gift med Ann-Charlotte. Det blev kärlek vid första ögonkastet när han såg henne i publiken. Jag undrar vem Tommy Körberg är bakom sin magiska röst. Och hur har han förändrats efter mötet med döden?
Välkommen hit.
Tack.
Tommy Körberg.
Tack, tack.
Vilken är ens största missuppfattning om dig?
Att jag är butter och sur.
Du ser ju väldigt glad ut.
Jag brukar säga att jag är en pessimistisk optimist.
Men var kommer det därifrån då?
Det kommer från barndomen. Jag tror att jag var väldigt tystlåten och tillbakadragen och inåtvänd ända tills jag blev 25, tror jag. Jag tror inte jag log förrän jag fyllde 25. Jag var väldigt Jag hade en kort intellektuell period när jag var tonåring. Liksom.
Ja, det skulle vara svår.
Ja, svår att spela schack, svarta kläder, polotröja gärna och titta ut i fjärran. Ja.
Men har du varit aggressiv eller butte mot folk runt omkring?
Nej, det är mer som ett försök till skydd, tror jag.
Mm. Men det är ju intressant att det ofta handlar om sånt. Har du varit en blyg person eller kanske är blyg?
Ja, inte nu längre. Men när jag var ton... Jo, jag var nog lite för mig själv.
Mm.
Det hänger ju mycket på hur man stöps i sin form redan som barn, tror jag.
Mm.
Jag var ju ensam som liten, så att det finns där. Jag njuter av ensamhet.
Jo, jag vet att du har sagt det, för du är både väldigt social när det gäller och sen tycker om att dra dig undan.
Ja, men vi har ju flera sidor av oss själva, så att där är två.
Det är ju fascinerande med dig. Om man skulle frikoppla Tommy Körberg från rösten, om du skulle ta bort dig själv från rösten, vem är du då?
Ja, det undrar jag ofta. Eftersom jag blev officiell person så tidigt.
Mm.
Så jag tror att det gör väldigt mycket med en människa. Så för ibland vet jag inte om det är mig de ser eller om det är affischen, så att säga.
Nej, för du har sagt det, att den här professionella bekräftelsepersonen står ibland i vägen för Tommy Körberg privat.
Jag brukar kalla det, jag tror det var Tranström som skrev att kallas kändiskapet för fångvaktan.
Mm. Men om du skulle beskriva den där som är bakom rösten då, vem är den personen?
Ja, men det är ungefär som självförtroende och självkänsla. Självförtroendet är jättebra när jag är på scenen och när jag är kreativ. Och sen när jag, för mig själv så är nog självkänslan vacklande, kan jag nog säga.
Som är någonting som finns från barndomen?
Ja, jag kan ju inte säga att det är så, men jag inbillar mig det. Jag läser ju väldigt mycket om det där med vad som händer i ens... Jag vet inte, jag tror att jag kanske är blyg någonstans där inne. Eller i alla fall osäker på vem jag egentligen är.
Mm.
Jag tror inte någon kan säga det, att man vet exakt vem man är.
För, om man skulle beskriva dig då som officiell person, då är det ju rösten man tänker på väldigt mycket. Vi ringde upp en person som har jobbat mycket med dig, som du tycker mycket om.
Ja.
Björn Ulvaeus.
Ja.
Och då ska jag bara läsa, för det är nästan poetiskt vad han har sagt här, tycker jag. Han är en oomtvistad grand old man bland svenska sångare, mästaren. Det finns ingen som rör honom, det vet alla. Stålet i rösten som ger det mäktiga körbergska soundet har inte funnits bland svenska sångare sedan Jussi Björling. Det har varit och kommer att vara, hoppas jag, en ynnest att få lägga ord i hans mun för att sedan få höra dem sjungas burna. Fina ord.
Ja, men han är ju en mästare på att skriva också.
Och det är ju så att du är inte bara en röst, utan du är också väldigt noga med orden.
Väldigt noga med orden. Man ska, alltså, fåglar sjunger ju för strupens skull. Människor ska inte göra det, brukar jag säga. Och att vårda vilka ord som är viktiga i det du sjunger. Och lägga an på dem rytmiskt sätt och sånt där. Så jag är ganska kinkig med det.
Mm. Då tänker jag så här, hur går du in liksom i texten då? För att jag vet att du talar mycket om hur man betonar, men du måste ju också gå in i känslan i texten.
Ja, vad är det jag vill berätta? Jag tycker Astrid Lindgrens Fattig bonddräng är en väldigt typexempel på vad man kan göra. Och sen är det ju det att... jag pratade med Sven Bertel om det när vi jobbade ihop vid något tillfälle. Att Evert var inte så noga med det här som när du gick vid min sida. Men Sven Bertel ändrade det till som när du gick vid min sida. Vilket jag tycker är bättre.
Vilket är en helt annan innebörd egentligen.
Eller hur? Det var ett exempel bara.
Du, din barndom vet jag som har gjort att du kanske har den här sidan... dålig, det vet man inte, men dålig självkänsla brukar man koppla ibland till barndomen. Du ja. Hade ju en ganska tuff start i livet.
Ja, tuff vet jag inte. Jag blev ju bortlämnad efter födseln och sen hämtad och sen bo hos mormor och morfar. Jag vet inte, jag tycker inte det är så dåligt. Jag lärde mig, vad, jag menar jag fick inblick i vad ensamhet var. Mm. Som jag nog har nytta av.
Kan du minnas sådana där saker känslomässigt som att du längtade efter din mamma och så när du var hos en fosterfamilj? Inget?
Nej. Jag blev så väl omhändertagen av mormor och morfar. Mm. Och bodde avskilt utanför Odensala. Och nej, jag kan inte minnas. Jag lärde mig att läsa ganska tidigt. Fantomen.
Och så hittade du rösten precis där va?
Nej, det kom lite senare. Mm. Det kom när jag flyttade till Ronneby. Så jag hörde mamma sjunga väldigt mycket och så spelade vi mycket musik och lyssnade på lunchmusiken. Mm. Det fanns en sån på Sveriges Radio. Och då låg jag och lyssnade på det. Och kände att det här som är min kärna.
Då kunde du känna den där
kärnan? Då kunde jag känna det, ja, när jag var 7-8 år kanske.
För det har ju varit din kärna hela tiden har jag förstått. Att när du behöver gå in i vara ett bättre tillstånd så sätter du på...
När jag går in i musiken och med orden som följeslagare. Jag tror att det var Alan och Marilyn Bergman som sa att orden ska liksom droppa ifrån tonerna. Mm. Det ska finnas i ens fysik. Att man berättar texten och inte bara låter. Utan...
Jag har ju lyssnat väldigt mycket på när du sjunger. Det är ju en enorm bredd som du har. Det är allt ifrån visor, musikal, rock, pop.
Ja, det var ju ungdomen när man skulle ville bli stjärna. Ja. För då, det bekräftelsebehovet fanns ju ganska starkt i tonåren. Mm.
Vad kände du då när du stod på scenen när du var så där snygg?
Ja. Ja, snygg vet jag, men konstiga frisyrer hade man också. Nej, men jag kände att jag gav någonting och att jag spelade och människor reagerade på det.
Men det är bekräftelse.
Ja, men det finns väl ingen större bekräftelse än så. Nej.
Vad gör det med dig då? För du får ju enorm bekräftelse. Jag har tittat på de här stora konsertsalarna där folk bara jublar när du har sjungit. Vad gör det med dig? Vad är det för känsla?
Tacksamhet att jag får hålla på med det som jag ända sedan barndomen visste att jag skulle göra, tror jag. Och sen, det låter så platt, men ja, jag är tacksam. Nej, men alltså, när jag stod i Carnegie Hall, det var en hyllning till Birgit Nilsson. När jag stod där och sjöng ett anthem, och publiken visste ju inte vem jag var eller någonting. När man ser på deras ansikten att oj, vad var det jag fick höra? Då var det upplyftande. Mm. Och då gick man ut därifrån och kände, ja, där satt den.
Är det det du skulle sakna allra mest om du skulle sluta och stå på scenen?
Ja, jag får ju sluta snart, men inte ännu. Men ja, det kanske jag gör. Men nej,
ibland hycklar ju människor och säger nej, men bekräftelse.
Bekräftelse är jätteviktigt. Ja. Det tror jag alla människor idag. Mm. Se mig. Hör mig. Mm. Ja, jag kommer sakna det till viss del, men jag tror att jag kommer att ägna mig åt något annat i samma anda. Kanske lära andra människor att sjunga rätt ord på rätt ställe. Mm. Jag vet ju.
Din röst vet jag har förändrats som den gör med åldern.
Jaha, ja.
Du har gått ner
en ton.
En ton.
Ja.
Och du har fått, har du sagt, en bredd istället i rösten. Någonting mörkare.
Mera lyrisk bariton än en tenor. Ja. Mm. Snart är jag ner i bariton. Vänta bara.
Men det finns också ett stråk av melankoli och svärta i din röst. Är det någonting som alltid har funnits där? Eller är det kopplat till din själ på något sätt?
Det är nog kopplat till min själ, ja. Om vi nu har någon. Jag brukar säga att det är algoritm utav tidigare upplevelser. Nej, men nej, alltså jag tjatar om detta. När jag sjunger så känner jag mig hel. Mm. Men... vad var det du frågade?
Jag frågar om den där stråket av melankoli, ja, melankolin och svärta, om det finns i dig, din själ, att det är det som blir din klangbotten i rösten på något sätt.
Ja, det är någon sorts svenskhet. Alltså för, jag tror att det är... jag började ju göra små wailningar väldigt tidigt. Jag tror att det kommer från att det är folkmusiken som kommer in där. Mm. För det gör ju spelmän.
Just det.
Monumentera lite grann. Detta får man ju akta sig för att göra. Jag kommer ihåg Trevor Nunn i London när jag gjorde en sån på Anthem. Så sa han, please don't do that. Mm. Så att man ska ju välja tillfällen när man gör det. Och det har att göra med att jag då förstod att texten är viktigare än rösten.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ditt liv är ju så brokigt så man skulle ju inte hinna med det, en bråksdel av det här. Men du har levt väldigt vilt och inte spottat i glaset. Du har använt droger för att lite grann våga saker, har jag fattat.
Och fly.
Fly. Var är det som handlade om att fly?
Ja.
Vad ville du fly från?
Från att vara den här officiella personen. Jag tror att jag inbillade mig att det var en resa inåt, men det var det inte. Det var ett misstag i livet, det gör man ju.
Ja.
Bara acceptera.
Och det var kokain och det var alkohol? Och
ja, det var de möjligt. Två.
Ja.
Under en kort period.
Och sen har du ju då hamnat på löpsedlarna, du har suttit både häktad... Det kommer alltid tillbaka till dig och du har suttit i fängelse.
Ja.
Men du har varit, på något sätt så har du stått upp och liksom gått vidare. Det verkar inte som du har liksom krypit undan när det gäller...
Nej, varför ska man göra det?
Nej, det finns ju många som gör det, som skäms.
Ja, men det är väl för att de inte kan förklara sig vad det är för brister de har. Eller inte vill erkänna. Förnekelse är ju alltid billigare än terapi.
Du är väldigt, du är en ordkonstnär när du pratar i anekdoter. Men du, för att det är ju så att är man väldigt högt upp så blir fallet ganska högt.
Ja, ja. Ja, det märkte jag. Ja, men jag fick mycket tröst, kommer jag ihåg, när jag
folk
vände kom ut.
Lite ryggen.
Nej, men då kom äldre damer med sina handskar och sa att det kommer att gå så bra det här. Mm. Och det var väldigt upplyftande, va? Människors sätt att förlåta, det är bra.
För det är ju ganska, det är ganska anmärkningsvärt att du blev skjutsad till cirkus med fotboja och stod och sjöng Chess.
Ja, ja.
Och sen hemskjutsad igen.
Ja, ja, ordning och reda. Det var väl värre när kamraterna försökte dra upp mitt byxben för att visa fotbollen för publiken. Det var kanske inte så populärt hos mig.
Det är så många historier kring dig och mitt i alltihopa så finns det också ensamhet som när du kom till den här enorma succén Chess och bodde i London och kände dig mitt i alltihopa, trots succé, ensam där när det var helger eller när du inte hade scenuppträdanden.
Ja, men det blev ju så att jag åkte ju hem på söndagar bara för att träffa polarna. Hem till Stockholm. Och sen tillbaka på måndag för att göra föreställning.
Hur många föreställningar blev det där i London?
Jag var med på 644.
Och hur många gånger i veckan spelade du?
Jag spelade 7 dagar i veckan, 8 föreställningar. Dubbla torsdag, dubbla lördag.
Det här äventyret som det verkligen var, var ju... Du fick ju sådana fullständigt lysande recensioner.
Ja.
Och då tänker jag så här, varför blev det inte mer internationell karriär, skulle du säga?
Därför att jag hade en agent ett tag, samma agent som Tommy Cooper, kommer du ihåg honom?
Mm.
Komikern. Nej, men så hade jag en som jag var uppe på audition, eller inte audition, för uppe för att ta över Cliff Richards, han gjorde Time, kommer du ihåg den?
Mm.
Det var inte så bra. Men det var där med Laurence Olivier på någon sorts skärm uppe i taket. Men det var inte någonting för mig. Jag kände att... Och sen var jag inblandad... Eller jag blev tillfrågad om att göra Sunday in the Park with George mot Anne Bancroft.
Det ville du väl?
Ja, det ville jag. Mm. Men det var så pass dåligt betalt på Nationals så att jag skulle ha fått betala för att jobba där i princip. Och Anne Bancroft ville bara göra 6 föreställningar i veckan, inte 8.
Men var det det som var hindren från att du kom ut i världen, ja,
det var,
med din
röst? Slump, men slumpartat. Det slutade med att agenten sa, you don't really need me, do you?
Vad menar han med det?
Va?
Vad menar han med det?
Att jag inte behövde någon agent för att jag klarade mig så bra ändå.
Var det också så att du längtade hem till polarna och till livet?
Ja, jag längtade tillbaka till aktiv musikanteri. Mm. Jag är ju musikant liksom i själen. Mm. Och jag ville ju hem, jag hade ju bluesband och jag hade allt möjligt.
Sen tänker jag lite grann på det här artistlivet som började så tidigt för dig. Nu ser man ju också att en del klarar inte av det som börjar alldeles för tidigt. Och då hade du relationer, du fick barn väldigt tidigt. Du tyckte inte det var särskilt kul att sitta hemma med barn?
Nej, då var jag mitt i karriären, så att jag var inte speciellt begåvad på det området. Kan jag säga.
Och det är din nästa son Anton jag tänker på, ja, som du hade med Anke Lidén, eller har. Mm. Och han har varit väldigt arg på det, att du inte fanns där. Och så har ni försonats. Ja. Men det är ändå så att det där var inte så kul då, utan du drog och gjorde...
Ja, kul, jag var alldeles för orolig i själen för att göra... Jag tror att jag var lite allergisk mot konventioner på något sätt. Jag ville vara en free spirit och göra. Och sen så var det musiken som drog. Mm. Och ut och åka och lira.
Och sen blev det en relation till.
Ja.
Och du fick en son till.
Ja.
Blev du bättre då som pappa tycker?
Ett tag.
Och sen blev det...
Tills oron tog över, ja.
Sen blev du rastlös igen.
Ja.
Ja, hur ser du tillbaka på det nu?
Ja, Alan och jag har ju bra kontakt nu.
Mm, du förlorade ju en del år kan man ju säga också, med den nära relationen.
Ja, men det känns som att jag var inte samma person. Jag är inte samma person nu som jag var då.
Mm.
Tycker mycket om när rastlösheten har...
Ja. Jag vet att du... har också gått igenom någonting oerhört svårt när du fick din käftsmäll, som du sa.
Mm. Ja, du menar streptokocken som började käka på mitt hjärta. Ja. Det var ju inte någonting som jag hade räknat med, om man säger så. Jag fattade inte heller att jag var sjuk förrän de sa att mina värden var så låga så att in med dig bara.
Och då blev det intensiven. Och
ja, ja.
Du låg från juli till oktober.
Ja, i princip.
Och även i respirator.
Ja, några dagar där i respirator. Det var man ju tvungen till att göra. Det är ingenting man ska rekommendera till äldre människor egentligen.
Vad händer när man går igenom en sån sak? Du var ju faktiskt nära döden.
Ja, men min fru tog hand om mig väldigt bra.
Mm, och en hel del sjukvårdspersonal.
Ja, det är klart de gjorde. Men det var skönt att ha en människa som var i min sociala närhet också. Mm. Och sen vrede. Jag var arg över att jag blev sjuk. Så liksom, vrede kan vara en bra källa till tillfrisknande, tror jag.
Vad var du arg på?
På streptokocken inte minst. Mm. Ja, men du vet, var fan kom du ifrån? Mm. Alltså det var mycket så.
Det var inte din självbild? Att
det ingick inte alls. Nej.
För att det kunde man ju tänka sig var slutet på den här rösten och ha en sån där rör rakt ner där.
Det var jag lite nervös för. Ja. Men jag gav mig fan på att inte låta det ta över.
Mm.
Så kändes det när jag låg där. Och sen att morfin är ett jävligt potent läkemedel, kan jag säga.
Men hur hjälpte det rösten?
Nej, jo, jag lugnar mig.
Aha, för att du inte blev så orolig.
Mm. Nej, då var det mer, nej, jag ska klara det här.
Du, det finns ju en, som sagt, du har varit gift flera gånger, men det finns en person som du träffat på ett väldigt speciellt sätt.
Ja.
Du såg henne bland alla andra i publiken.
Ja, klart och tydligt.
Vad var det du såg? Beskriv.
Jag såg ett leende och ett par väldigt livsbejakande ögon.
Mm. Var det inte någon som stod i vägen också?
Ja, det var en fyllskalle som ställde sig i vägen och jag sa, kan du inte flytta på det? Han stod i vägen för många. Men framförallt framför den här kvinnan som jag ville titta på. För hon, när hon såg mig så kände jag, ja, jag syns också. Jag hörs inte bara. Men det, då sa jag, om inte du flyttar på det så spelar jag inte en ton mer. Och då kom det fyra andra människor och slängde ut den här personen. Och sen hade jag frisyn. Sen fortsatte jag konserten. Och sen pratade vi lite efteråt.
Är du blyg då fortfarande när du ska göra sådana saker?
Ja. Men hon var lite så här, han är så känd, tror jag. Så det där ska vi akta oss för. Nej, klipp bort det. Okay. Hon får förklara själv, tror jag.
Ja, för vi har nämligen bjudit hit henne.
Ja.
Din hustru. Ann-Charlotte Körberg, välkommen hit.
Hej, min älskling.
Hej. Du ska få en stol här också, så ska vi...
Bakom.
Välkommen.
Tack.
Du har suttit och lyssnat här. Vad kommer du ihåg från när du satt där i publiken och tittade på Tommy Körberg, som ju för dig var en artist som du gått för att lyssna på?
Så var det ju. Nej, men, jag var lite deppig och tyckte att jag måste ha lite glädje i livet. Och då övertalade jag några kompisar att vi skulle åka och se på Tommy Körberg, för jag ville ha lite bra musik. Och jag hade ju honom som idol. Så då åkte vi dit och hade det bästa bordet, tyckte jag, för då var det verkligen en smal, en öppen, eller en dörr var det ju. Och vi satt här och man kunde se genom den här dörren, och så kliver han på och bara, och då tittade vi på varandra.
Kände du någonting då när ni tittade på varandra?
Inte så, för jag menar, det var ju en känd person. Ja. Liksom. Jag blev ju glad att han såg mig, naturligtvis. Så jag låg ju tillbaka.
Mm. Sen träffas ni och pratar lite grann med varandra.
På kvällen, ja.
Mm. Jag vet att du har sagt att du hade svårt med det där med Tommy Körberg, att det liksom låg i vägen.
Ja.
Hur var det?
Nej, men sen när vi liksom började träffas mer, så hade jag ju svårt att säga Tommy. För mig var det liksom satt ihop med den personen, Tommy Körberg.
Idolen
Tommy Körberg. Så jag sa...
Gud, vad jobbigt det låter.
Ja, men det var för jag ville att det skulle vara på riktigt. Eller liksom, du och jag.
Ja.
Mm.
Så då sa jag älskling hela tiden.
Det var ju trevligt.
Det är jättefint. Ja.
Men det, jag sa inte det till Tommy för en... Säkert ett par år efteråt. Ja. Att du vet att jag hade jättesvårt att säga ditt namn.
Mm.
Ja, kommer
ihåg det. Ja, så det var mycket liksom så.
Sen började er relation. Idag har ni också ett gemensamt... Du hade barn sedan tidigare. Mm. Och det hade ju Tommy också. Men nu har ni ett gemensamt barn, en dotter.
Ja.
Ja. Jag vet att du har sagt i din bok, som där har du sagt att då var hon ju ganska liten.
Mm.
Att hon har min röst och det ser ut som hon har mitt temperament.
Temperamentet har hon. Det ska gudarna veta.
Mm. Ja. Hon har stark röst.
Mm.
Ja.
Och hur är det då att bli pappa till en tonåring vid dina år? För det är ju ganska sent i livet.
Nej, men det går ganska bra.
Mm.
Man ska inte ha för mycket överdrivet intresse, tror jag.
Man ska inte
styra för mycket.
Mm.
Låta dem göra misstagen.
Nu ser man lite grann vad tänker
lite
du.
Lite olika där.
Vad tänker du?
Nej, styra måste man göra med barn.
Ja, men styra på rätt sätt. Alltså inte styra ut efter ens egen utan efter...
Nej, att man inte ska överföra att åh, det där hade jag velat göra, det måste du också göra.
För du har ju fått, man får ju en ny chans varje gång man får ett barn och rätta till saker som man kanske inte tyckte att man gjorde rätt tidigare. Tycker du att du har lärt dig någonting och är annorlunda nu? Lite.
Ja, men det är mycket...
Säg mycket då, ska
jag... Ja, men mycket. Jo, men om man jämför... Jag menar, Alan har ju funnits i mitt liv sedan han var 6 år. Så att han var ju barn när vi träffades. Mm. Om man jämför med Alan och Elvira så är det klart att det är skillnad, som att vi bor ihop. Så det blir, men du är ju mycket mer lugn, soft backar. Hela lägenheten är full med tonåringar och sådär.
Ja.
Närvarande mer.
Så är det ju.
Ja, det är det. Jag försöker inte dra.
Nej.
Som fanns i mig tidigare. Nej. Alltså bara göra mina egna grejer och sånt där. Det...
Nu stannar du kvar.
Nej, är det tonåringar där ute så går vi in i gästrummet och tittar på tv.
Du har ju varit med om också rätt svåra grejer och visste hur det kändes när man blir sjuk och är nära och dö. För det var det vad du trodde.
Det här var ju när jag var 20. Ja, men jag visste inte riktigt om jag skulle överleva. Jag fick ju också en bakterie i kroppen. Jag fick en meningokocksepsis. Som jag tror att du har haft ungdomar, eller har varit här, som de har fått amputera ben och armar och sånt. Så den hade jag. Mm. Jag fick den. Och det är inte kul. Nej.
För om man tittar från ditt håll då... Tommy åker in, tror inte att det är så farligt och hamnar på intensiven.
Ja, jag var med. Jag körde
honom. Du var med dig där?
Ja, blev orolig eftersom att han hade feber i över nästan 2 veckor. Och inga andra symptom än att han var jättetrött. Och det var samma symptom som jag hade när jag blev sjuk. Mm. Mm. Så då gick jag igång och sen så fick jag övertala att vi skulle åka in och ta prover. På fredagen och sen så på måndagen så åkte vi in till stan och då sa läkaren att nej, du åker inte ens hem utan ni kör direkt till akuten, här har du en remiss.
Vad kände du?
Men då fick jag tillbaka den här känslan att någonting är...
För det var faktiskt så allvarligt att du, Tommy, svävade mellan liv och död där.
Ja, det var det väl. Det var ju för att streptokocken hade börjat gå på hjärtat. Mm. Först var det 2 klaffar. Och det kan man ju fixa, va? Men när den går på hjärtat då blir det väldigt...
Ja, den här skiljeväggen började. Så man fick ju bygga upp.
För det är en sak att vara inne i allting och behandlingar och prover. Och så står man bredvid och tittar.
Ja. Men alltså, svenska sjukvården, när man är sådär allvarligt, den är ju fantastisk.
Väldigt bra.
Och de ringde mig varje dag och berättade. Och det tog ju också några dagar innan. Det var 2 stycken kvinnliga läkare som av bara en händelse tänkte, nej, men det kanske kan vara det här. Så det var faktiskt de som räddade livet.
Som kom på vad det var.
Ja, och då åkte han ju ilfart i Karolinska. För han var inne på Sankt Göran.
Tycker du att Tommy har förändrats sen... den här livskris som du är för kroppen väldigt mycket?
Inte jättemycket. Jag trodde du skulle bli lite ödmjuk. Nej, bara skojar. Nej. Mer klarsyn kanske.
Ja. Mm.
Men ni är ju tillsammans dygnet runt, låter det som. För ni jobbar ihop. Och ni lever ihop.
Jaha. Mm.
Och hur är det då? Du som har behov av ibland att sticka och gå undan.
Nej, men jag kan åka ut till landet för mig själv ett par dagar.
Ja.
Och då lyssna på fågelsång och bara lyssna på tystnaden och sus. Det susar ju säven, hör på säven, det susar i träden.
Och sen åker ju du på turné och eftersom vi har Elvira så kan inte jag följa med. Och, så då är ju du borta också.
Ja, i sommar är det ju.
Vad har du för förhållande till Tommy Körberg då, artisten?
Han är envis. Nej, vi har en bra förhållande till Tommy Körberg. Vi har ju väldigt roligt, som om man nu ska se professionellt, så har vi ju faktiskt roligt ihop.
Ja.
Och eftersom att jag har varit med så länge så är det ju när jag följer med eller man är på plats så är det ju våra vänner vi jobbar med. Och jag är ju en del i det. Så det blir ju bara roligt.
Och så tycker vi tycker bägge om kvalificerat skvaller.
Ja.
Så ni kommer hem sen och bara sitter och skvallar. Ja.
Såg du? Mm.
Nej, du är ju manager. Ja. Och innan dess var du bland annat förskollärare.
Ja.
Det är samma sak.
Är det så? Ja. Det finns likheter, visst.
Okay. Musiker och
musiker och barn.
Samma sak.
Ja. Hur skulle du säga att det är?
Storleken bara.
Det är bara storleken som är skillnad.
Man får, ja, men det är som det med kvinnlig list och allt. Man får liksom smeka åt rätt håll och så. Och sen så, nej. Det är ju att man får vara väldigt rak och tydlig, kanske man kan säga. Så är det ju med alla. Så det är bara ett sånt där internt skämt.
Är du bra på att ta hand om din hustru?
Ja, visst har jag blivit bättre.
Ja, det har du.
Ja.
Det tycker jag.
Ja, nej, min oro har stillnat.
Ja, och du sa där ute när vi gick in, det är min ADHD, sa du.
Ja, alltså jag har inte fått någon, jag har ingen diagnos, utan jag har talat med folk som menar på att i barndomen så hade jag nog det. Mm. Eller har det fortfarande, men jag har använt det till min kreativitet.
Skulle det ha betytt någonting att du hade fått reda på att det var något sånt som gjorde att du var rastlös?
På 50-talet heter det buspojke bara.
Ja. Mm. Det hade inte,
men det är samma sak, ja. Man ska inte strössla med diagnoser för mycket, tycker jag.
Den här fantastiska rösten, har du någon sån här favorit? Det är en enorm låtskatt.
När jag lyssnade på Tommy så var det Brell och svenska visor som jag älskar. Mm. Och det gör jag fortfarande. Mm. Jag tycker inte det finns någon annan som kan sjunga svenska visor så bra. Nej. Som du gör. Så jag brukar puffa för det.
Ja.
Och sen är det ju Anthem, det måste man ju
säga.
Ja,
naturligtvis.
Ja.
Det har ju blivit, kan man säga att det har blivit din signaturmelodi lite?
Ja, det har ju blivit. Det kan
alla
man säga.
Alla vill höra den.
Ja, jag sjunger inte den så blir folk väldigt sura. Ja. Helt enkelt. Det är några sådana där, Fattig bonddräng vill de också
det
höra.
Det vill ju Astrid.
Ja, jag sjöng ju på hennes begravning.
Ja. Idag så är det ju, jag vet inte om man kan säga att det är hårdare, du levde ju ett väldigt hårt liv också, men det finns sociala medier, det är snabbt och det är väldigt liksom högt tempo. Skulle du säga att det är en skillnad idag av artist när man börjar tidigt?
Ja. Det är det enda. Det som är tråkigt är ju liksom när rollbesättningar och sånt där, så går man efter hur många följare man har på Instagram. Mm. Det är lite tråkigt istället för att kolla om man är en bra skådis eller inte.
Mm.
Så det är en tråkig utveckling samtidigt som det kan vara lite kul. Men man kan ju bli trött. Man behöver ju inte hela tiden hålla på.
Man kan inte låta bli att tänka på Avicii eller Tim som är halvbror till...
Till Anton, ja.
Och som ju... Det var ju så många som drog och slet till honom så att han inte...
Nej, han skulle ju inte vara på scenen. Tycker jag. Alltså, han skulle ha hållit på och producerat och vara där bakom och skött instrument.
Men
han
hur var stoppar man det, du som har varit med?
Nej, men har man börjat där och med folk som är anställda och sånt där, så jag tror att det blir ett tryck att jag kan inte bara sluta för då har de inga jobb eller ställa in. För då har, det är liksom det svåra avväganden där, tror jag.
Mm.
Han kände också.
Har du någon favorit bland de unga som är på gång?
Unga?
Ja, artisterna.
Jag tycker
som du tycker går lite i dina fotspår. Och tänker
i mina fotspår?
Nej, men favorit då?
Den tar bort. Nej, bland de unga... det finns ju flera... Jag är ju så gammal så jag kommer inte ihåg namn. Men hon som är i Så mycket bättre. Vad heter hon? Kraus.
Ja.
Hon har något som är bra. Det är väl vad jag kommer på just
nu. Vad är det du lyssnar efter då? När du säger...
Rösten kontra punktering.
Ja,
hur hon liksom framför låtar.
Mm.
Hon gjorde väl en Lasse Holm-låt som jag tyckte var jättebra.
Mm. Mm. Ja, men det var på Så mycket bättre.
Det som du också gör, som vi har inte berört så mycket, det är att du gör musikaler som gränsar till teater. Du har ju gjort teater också. Och film. Som ju är att verkligen använda ordet fast på ett annat sätt.
Ja, det är väldigt skojigt. Jag skulle vilja göra flera. Ja, nu får jag göra Gottfrid i Änglagård. Och det är väldigt kul att göra en sorts gubbe som jag är så långt ifrån mig själv som möjligt.
Ernst Günther tänkte man på när man såg filmen.
Ja.
Nu ska det bli du. Nu är det du.
Ja.
Mm. På vilket sätt är han långt ifrån dig?
Den här godmodigheten.
Alltså, du har...
Nej, den har inte jag.
Och det är ju en publiksuccé.
Oh ja. Ja, det är jättekul.
Folk älskar den. Ja. Vad är det i den, tror du, som fångar människor så mycket?
Därför att det handlar om en svunnen tid faktiskt, även om det är 92. Men det är mycket som har hänt sedan dess, kan jag säga. Kulturkrocken, alltså en väldigt svensk historia. Mm. Betraktade utifrån en engelsmans ögon. Vilket jag tror är väldigt viktigt. För jag tror att man ser bättre om man kommer utifrån än om man är mitt i smeten.
Helene Sjöholm måste man ju nämna också, som ju de senare åren i alla fall har hört, ni har hört ihop så väldigt mycket.
Ja, man tycker det, men vi har inte gjort så mycket ihop mer än i BAO med Benny Anderssons orkester. Mm. Men så har vi gjort My Fair Lady.
Och Chess.
Kanske Chess.
Ja, det kanske är mycket. Det är mycket mer än vad man tror. Det är bara jag som känner att vi har inte gjort så mycket.
Nej.
Men det ser ut som ni fungerar väldigt bra ihop.
Väldigt bra. Det är en fröjd och ynnest att sjunga ihop med henne.
Vad är det som gör att det fungerar så bra ihop?
Vi behöver inte ens se på henne. Vi känner var någonstans vi ska rytmisera och sånt där.
Det är musikaliskt
och personligt. Och hon är en väldigt bra skådis dessutom.
Mm. Tycker du att det är den Tommy fungerar bäst med?
Ja.
Är det
på
så?
På alla sätt.
Mm.
Och så tycker ni så mycket om varandra också.
Ja.
Det blir harmoni.
Ja,
liksom,
men det blir det.
Man kan tänka ibland, kan det väl vara konkurrens på scenen?
Nej.
Aldrig?
Nej.
Nej, men man kan ju inte glömma det här ögonblicket ändå som har blivit världsberömt med Céline Dion.
Den kameraman.
För de som inte har sett det, måste du berätta vad som hände.
Nej, men det var att det skulle vara direktsändning från Liseberg. Och vi repeterade och jag tänkte att det är live, så jag vill ju inte hålla på att slita ut rösten på repetition. Så jag sjöng, jag markerade bara och hon undrade vem er de har tagit hit. Mm. Och sen på sändningen...
Beauty and the Beast.
Ja, Beauty and the Beast. Och sen på sändningen så tryckte jag ju till. Och hon blev väldigt förvånad. Och den kameramannen måste jag ge bara en sån applåd. Som fångade hennes ögonblick. När hon såg väl...
Vad är det här?
Vad gör du? Ja.
Mm. Men ja, du ser ju väldigt full i fan ut.
Jo, men jag tänkte väl också att det skulle överraska henne lite grann. Så jag öste lite extra.
Ja.
Plus att hon log inte på hela dagen där. Så att jag tänkte att jag hade gömt en ros bakom ryggen som jag gav. Och då fick jag ett leende och en puss på kinden. Det var kul. Men hon mår ju inte så bra nu.
Det ligger på YouTube i alla möjliga upplagor.
Jag har förstått det.
Folk älskar den där. Det är ett fantastiskt ögonblick, men det är en kameraman som...
Det är en kameramans förtjänst, helt och hållet.
Och lite din också.
Ja, just det.
Men nu är det då Änglagård som pågår, och så blir det grandfinal också då.
Ja, i sommar åker vi ut på 22.
Ja, det
22
ökar
ställen.
Ja, precis. Mm.
Så då ska vi få se vårt vackra land från norr till söder. Och musicera.
Är det då sista gången man får se dig på scenen? Grand final. Ja, men det låter ju final.
Ja, men resumé, hur tråkigt låter inte det?
Okej.
Eller hur? Ja, det måste ju heta någonting.
För boktiteln är väl jag ska sjunga tills jag stupar.
Sjung tills du stupar, ja.
Sjung tills du stupar. Mm.
Ja, det var en journalist som frågade, vad ska du göra om när du slutar sjunga?
Ja.
Inte vet jag, jag sjunger tills jag stupar.
Ja.
Mm. Så behöll vi det.
Kommer man göra det?
Ja, absolut.
Mm. Du, har jag missat något? Är det något som du vill tillägga?
Nej. Vad
Nej.
Tycker du?
Nej. Nej.
Jag har inte avbrutit den en enda gång.
Nej, han är bra på det.
Jag är så otålig. Jag måste lära mig.
Vi tycker i alla fall, som älskar att lyssna på dig, att du måste sjungas tills du stupar.
Ja.
Fast håll på länge till.
Ja.
Mm. Tack båda två för att ni kom hit.
Tack snälla.